Just nu så är hon ju aktuell med Förrädarna som har gått på TV4. Man kan fortfarande se det på TV4 Play. Men till vardags jobbar hon som skådespelerska och utbildar inom kroppsspråk. Välkommen hit, Miridell.
Man tackar, äntligen.
Hur länge har man jagat dig då?
Ja, men det, ja, och för en gång skulle har jag varit lite busy.
Känner du att du inte brukar vara busy i vanliga fall?
Nej, men alltså jag har ju bott utomlands i ganska många år. Jag har bott utomlands i 7 år. Så att jag har ju inte varit hemma i Sverige mer än nu de senaste 3 åren. Så att, men nu är det full fart.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och innan vi kommer in på flytten och hemkomsten och allt det där, så vill jag såklart höra lite grann om din uppväxt.
Om min uppväxt? Jaha. Jag är från Karlskrona. Vet du var Karlskrona ligger?
Blekinge.
Ah, pluspoäng. För det är inte många som prickar rätt där. Men jag är från Karlskrona. Hästö, en liten... Det är inte en ö, det är ihopbyggt. Karlskrona är uppbyggt på öar. Sladdbarn. Min bror och min syster var 9 och 11 när jag kom. Min mamma och pappa har varit gifta hela livet. Pappa lever och han och jag facetimar 8.50 varje morgon.
Åh, fantastiskt.
Och sen så då facetimar vi så vi verkligen ser varandra. Och nästan alltid har han en kommentar om mitt hår.
Men du är ju alltid fin i håret.
Nej, så säger han, vad ful du är i håret idag. Kan han säga. Och ofta sitter jag för att jag rullar upp mitt hår på så här skitstora rullar på morgonen. Det går jättefort. Alla tror att jag håller på väldigt länge med mitt hår, men det gör jag inte. Och sen säger han, det var värst vad du var upprullad. Det säger han 99 gånger av 100.
Och hur gammal är pappa?
Han är snart 90.
Wow. Mm. Och dina äldre syskon, har en bra relation till dem?
Mm.
Du är lite sladdis där.
Ja, och alla bor i Karlskrona.
Och hur var din uppväxt?
Den var jättetrygg. Jag hade min mormor tvärs över gatan som passade mig och som lärde mig sjunga. Och så det var ju min grund med sången, och sen så blev det mer teater och sådär. Så nej, men sladdbarn, mycket uppmärksamhet. Mina föräldrar var ju coola då, de hade ju haft 2 barn, och jag menar, jag fick ju nästan 4 föräldrar i och med att de var så stora när jag kom. Så
det var lilla syrran, ja, som man skulle klä,
precis,
upp och,
ja,
bulla,
ja,
med.
Exakt, klä upp, för min syster tyckte att vi skulle ha likadana kläder. Och då kommer jag ihåg, vi hade så här lackstövlar. Har du haft lackstövlar någon gång?
När man
så,
är 1 år gammal,
tänker du? Jäkla obekvämt. Vita lackstövlar hade vi och såna korta klänningar, och så skulle vi vara likadana. Jag hade ju inget hår, va? Jag hade ju, det dröjde länge innan jag fick något hår. Så hon tog liksom 3-4 hårstrån och gjorde världens största rosetter. Så att det var en sån här vandrande rosett-tjej som kom. Så här, inget hår, men rosetter.
Och skolan, kompisar?
Jättebra. Tryggt. Alltså vissa, vi hade klassreunion förra året. Och vissa av dem har jag gått från 6 års, alltså leke som vi kallar det då, ända upp till gymnasiet.
Wow.
Så att,
det är ju en trygghet.
Ja, verkligen.
Men någonstans så tog du ju dig från Blekinge upp till Stockholm. Mm. Många stannar ju kvar i sin bubbla.
Ja.
Vad var det som fick dig att vilja se mer av världen?
Ja, det var ju väldigt tidigt att jag ville satsa på sången och musiken. Och jag gick ju direkt efter skolan, gick jag till kommunala musikskolan, spelade cello, piano, gick i kören, orkestern. Allt. Så att det var liksom inte någon... Jag ville egentligen flytta efter 9:an, men det fick jag inte. Utan mamma och pappa tyckte jag skulle gå i gymnasiet. Vilket jag gjorde, men jag gick gymnasiets humanistiska linje och där kunde man göra tillval med kultur och teater. Och så här, men det var ju bara jag som valde det, så det blev inte någon grupp. Så att, då gick jag latinlinjen istället. Men så fort jag hade sjungit klart studentsången, bara tut, så sökte jag in på någonting som heter Nordiskt musikkonservatorium som ligger i Österskär, eller låg i Österskär utanför Stockholm. Och kom in där och flyttade till Stockholm direkt.
Och när du kommer till Stockholm då, söt blondin kan jag tänka mig, att du fortfarande var. hur var det att bara åka helt ensam med en tågbiljett?
Alltså när man är 19 år, eller de flesta 19-åringar, nu generaliserar jag, men alltså jag var ju så att jag var ju världsmästare, tyckte jag. Nej men vadå, det var väl ingenting. Och jag sa till mamma, nu kommer jag aldrig mer att flytta hem, och hon grät. Och jag fattar inte, vad är grejen? Alltså nu börjar ju livet. Så då bodde jag ju internat på skolan. Och sen så det var bara spännande. Alltså förstår du vad spännande att komma upp till Stockholm och gå på Café Opera med liksom med kompisarna och allt och se allting. Jag menar det var ju en annan verklighet då. Jag menar man hade inte några butiker i Karlskrona, bara det.
Ja, man kommer liksom. Det var ju inte så internationellt på den tiden. Nej. Men det blir ju som att komma till New York.
Fast ja, precis. Det skulle man nog kunna jämföra med. Och jag var väldigt hårt hållen. Alltså, det var inte så att jag fick göra precis vad jag ville. Så att liksom, den här friheten var ju som. Alltså,
det var som var utsläppt ur finkan.
Ja, så mamma och pappa var ju ganska stränga. Och, så där, och med tider och med killar och allt. Så att det var riktigt kall på grönbete.
Och när skulle du säga att karriären började ta fart? Hur gammal var du då?
Egentligen var man. Jag gick ju där på musikkonservatoriet och då gjorde vi mycket operaroller och sådär på Konfidensen och så vidare. Då hade vi en regissör på Konfidensen, jag spelade Askungen. Askungen är en komisk opera. Och den regissören tyckte liksom att hon är ju rolig, den där lilla tjejen, den där blonda i hörnet där. Och han skulle då regissera en revy som hette Mulliga vitaminer. Och jag hade bara sett nyårsrevyn i Karlskrona, jag visste inte så mycket om revyer. Då frågade han om jag ville vara med. Jajamän, säger jag, det lät ju kul. Och bara det att då visste ju inte jag hur stort det skulle bli. Det var Ulf Brunberg, det var Birgitta Andersson, det var Sharon Dyle, det var liksom Triple and Touch. Och så var det jag. Så att det var en fantastisk. Alltså när man gör en revy så samlar man ihop massa med texter. Och texterna var så roliga för de var skrivna av Kalle Norlén. Kalle Norlén är ju en av de bästa textförfattarna. Och jag råkade få väldigt mycket roliga monologer och texter. Så att när revyn, och du vet man skalar bort och skalar bort. Sen när det väl var premiär då var väldigt mycket av de texterna som jag var med kvar. Så att det var fantastiskt. Så att där kan man säga att det var mitt genombrott.
Startskottet.
Ja, Mulliga vitaminer 1992.
Och hur gammal var du då?
Då var jag 24.
24. Mm. Och vad gjorde du efter det då?
Efter det så var det, alltså då var det proppen ur. Så att då var det hur mycket som helst. Alltså det bara exploderade. Och jag hade ju tänkt att jag kanske skulle söka in till teaterhögskolan och så vidare. Men jag tänkte, jag kan göra det sen. För nu är det så himla mycket roliga jobb. Så att nu jobbar jag på ett tag.
Och det är ju en skola i sig.
Ja, en väldigt. Så det var. Jag menar på den tiden man får också tänka att då hade vi ju ettan, tvåan, fyran hade precis kommit. Och tre, alltså det var inte den. Alltså när man var med i någonting på tv, då var det liksom alla tittare samtidigt.
Precis. Jag
man kunde ju liksom inte streama eller utan liksom var det någonting klockan åtta så cyklade man hem fort som fanken för att titta klockan åtta.
Ja, och de som var kändisar då blev ju jättestora kändisar.
Ja.
Och hur var det då att komma från då lilla Blekinge till att då bara inom loppet av några år explodera? Och så är man med liksom på varenda framsida av de stora tidningarna och hur var det för lilla familjen i Blekinge?
Ja, men lilla familjen i Blekinge, de har nog inte vant sig än, tror jag. Utan de är Mia lilla. Sådär, så att det. Nej, men och mina föräldrar har ju alltid hållit mig. De är ju väldigt jordnära och alltså man ska ju inte förhäva sig. Så att jag kommer från Karlskrona där mottot är den staden. Det är gao inte, det är lilla, det är gao inte. Det har aldrig gått. Så att när man kommer från en sån miljö så förhäver man sig inte.
Ja, och men det är också den där svenska jantelagen. Ja. Man ska inte tro att man är bättre. Och så. Men ändå tänker jag, 24 år, du är ung, du är inte så erfaren av all den här mediala uppmärksamheten och så vidare. Och som du säger, vilket är viktigt att förstå, det fanns inga Instagram, det fanns inga sociala medier. Idag kan ju vem som helst bli känd på sociala medier, så att säga. Idag är jättemånga
kändisar. Tänk om det hade funnits då. Jag menar, då hade man ju haft sin YouTube-kanal, man hade haft sitt Instagram-konto. Och framförallt så hade man ju haft alla inspelningar. Nu har jag ju mina gamla grejer. Så jag gjorde så enormt mycket på 90-talet. Och det har jag på VHS-er. Jag menar, jag tror vissa är helt blanka nu, men liksom...
Kan du inte föra
över
dem?
Jo, det där tänker jag att jag ska göra en regn idag.
Det regnar idag.
Ja, precis. Jag vet. Jag har inte tid.
Jag förstår det, men man är ju så här, jag ska bara, eller det kommer, eller innan det här året är slut, och så har gått 10 år. Men jag tänker ändå, man är 24 år, explosivartat, karriären bara går rakt upp till stjärnorna. Vem kan hejda dig? Blir man inte lite att... Och sen får man inte glömma att människorna runt omkring en som också liksom är med och pressar upp en och får en att tro att man är oövervinnlig och man är en stjärna och man till slut blir man ju nästan lite omänsklig. Kunde du bli så?
Nej, jag tycker
nog... Kan du förstå
vad jag förstår exakt vad du menar. Jag har fortfarande mina grundväninnor liksom från skolan och från tiden innan dess då. Och sen träffade jag min första man i den vevan och gifte mig första gången då 94 och var liksom väldigt uppslukad, och han var också väldigt jordnära, och tillsammans, alltså liksom, han höll mig också på jorden och liksom man kunde rådfråga. Sen har jag alltid haft ynnesten att ha äldre kollegor, bland annat Grynet Molvig, som alltid har hållit mig på mattan och fortfarande gör.
Älskar Grynet.
Ja, jag älskar Grynet. Alltså, hon är one of a kind. Hon är 80 år och nu liksom, nej, men nu ska hon göra en roll på Stadsteatern. Hon ska nu på turné. Alltså, hon är verkligen en förebild och en väldigt god väninna. Och en väninna som alltid under alla dessa år. Vi träffades när vi gjorde Cluedo, som också var en sorts som förrädarna, 1996. Jag träffade henne tidigt i karriären, vilket har varit en ynnest.
Jag träffade Grynet för första gången för kanske en 18 år sedan kanske. 18-19 år sedan. Och då kom jag in på Noppe, för hon var gift med Noppe i många år. Och då berättade hon om deras förhållande lite. Hon är ju så härlig när hon återberättar. Och hon är ju norska.
Hon skriver bok nu.
Ja, vad kul. Då
tack gode gud. Ja, så vi får läsa.
Finally. Och då så vet jag att jag tyckte hon var så rolig. Jag bara stod och skrattade. Och då sen, ja, man var gift med Noppe och hade jag ont i hjärtat. Ja, då hade han ont i hjärtat och huvudet och i kroppen och i knäna. Hade jag ett skrapsår och hade ont, ja, då hade han brytit benet. Hon menade att man hade skrapsår på benen. Ja, men det var bara, och sen så hade hon någon revy då, eller det var någon teateruppsättning där. Och då var ju jag gift med Maja då, såklart. För det var ju då 18-19 år sedan. Och då säger hon så här, ja, du kan ju ta med Aje, du kan ju hälsa honom, han behöver inte vara rädd, för det är inget intelligenshöjande.
Nej, men
så
hon är,
snabb i repliken.
Hon är väldigt snabb i repliken, men hon är väldigt vänfast, och framförallt apropå det du sa då, att ta ner på jorden, så att hon är ärlig på ett väldigt roligt sätt, till exempel när jag skilde mig första gången.
Hur länge var du gift?
I 7 år. När jag skilde mig första gången, så här, och jag var ju så ledsen och så här, men Mysan, det här är ju bara din första skilsmässa.
Exakt.
och sen så när jag var ensam med Max när han var liten, så var hon, alltså hon var ett sånt ovärderligt stöd. Så att hon håller mig verkligen på jorden. Hon är one of a kind.
Och hur gammal var Max när du skilde dig?
Men det var inte från den första skilsmässan.
Nej, så du var gift. Okej, ja, men det är... Herregud. Ja. Du gifte dig när du var 24 och ni var gifta i 7 år.
Ja.
Så träffar du en ny man, och med den mannen får du din fantastiska son Max.
Ja, Max som är 21 år. Han håller mig på jorden.
Wow.
Gode gud. Och han bara, vad har du ätit idag? För att han tycker att jag äter så dåligt. Han bara, jag är... ostbågar. Han bara, mamma.
Gulligt.
Han är så gullig. Världens bästa.
Och varför skaffade du inte fler barn?
Jag ville gärna det, men livet ville annorlunda. Alltså jag älskar barn och jag älskar rollen som mamma och jag hade jättegärna haft hur många barn som helst. Och jag är så tacksam över det barnet jag fick.
Såklart. Och hur länge höll du ihop med Max pappa då?
Det var 3 år.
Har du mycket jobb under den här tiden när du har småbarn?
Ja, när jag fick Max så var jag tvungen att börja jobba tidigt för att försörja oss helt enkelt. Och bland annat så gjorde jag ju massa teaterroller och grejer. Och då vid ett tillfälle så flyttade faktiskt Max och jag ner till mamma och pappa. För då var jag med i en revy i södra Sverige. Så att då fick vi bo hemma hos mamma och pappa. Ja, de har hjälpt mig så mycket med Max. Och Max och min mamma stod varandra supernära.
Har dina syskon barn?
Ja, precis. Så min mamma och pappa har 8 barnbarn. Och så har de då, räknade pappa ut häromdagen, han har 12 barnbarns barn.
Wow. Mm. Det är coolt av en snart 90-åring att kunna räkna.
Ja, men han är världens coolaste. Han bara, kan vi ta och skriva ner alla barnbarnsbarnens namn? Du vet, snart är det jul. Så att han bara, Zoe och Louie och alla. Han skulle ner på pränta.
Och är det några i familjen? Vad jobbade din pappa med?
Han var bensinstationsföreståndare.
Och mamma?
Undersköterska.
Och har några utav barn och barnbarnen och barnbarnsbarnen sysslat med skådespeleri eller?
Nej, min systers barnbarn var väldigt duktig på dans, men det är ingen som har det som yrke.
Och fick du då ta hand om Max själv då i alla år? Så då, man kan säga att du har varit en ensamstående mamma?
Japp.
Och hur var det då med karriär? Och...
Nej, men det är ju en utmaning. Men så här efteråt så tänker man så här, hur klarade jag det? Men man klarar ju mycket mer än vad man tror. För att man måste. Har man inga alternativ så simmar man. Alternativet är att drunkna och det gör man ju inte. Speciellt när man får barn så att det är liksom bara att simma på.
Och hur känner du nu när du tittar tillbaka på resan och Max nu 21 år gammal? Tänker du så här... Ja, men det där borde jag gjort annorlunda. Eller tänker du, gud vad skönt att jag ändå har klarat av det här och vad bra det gick.
Ja, han är en fantastisk person och vad bra det gick.
Ja, vad härligt. Ja,
men när man verkligen är varandras, jag menar, vi reser ihop, vi äter middagar och dricker vin och vi har en jättebra relation.
Vill han hålla på med skådespeleri?
Nej, verkligen inte.
Det var bara du
han
som spelade, blev.
Han spelade inte ens ett instrument, han spelade trummor ett tag, men nej.
Han pluggar,
han pluggar i Lund. Ja.
Och gör sina
grejer. Han gör sina tricks.
Mm. Max blir lite äldre. Sen när flyttar du till Marbella?
Jag träffade ju en annan man när Max var 1 år. Och sen när Max gick i...
Hur gammal var du då?
När?
När Max var 1 år.
Då var jag 35.
Oj, du är fortfarande jätteung.
Tycker du? Ja. Det tyckte 30... man ju inte då. Nu Nej. Tycker man ju det.
Exakt, men
fast 35... då tyckte jag inte det.
Nej, då hade
konstigt
du ju
nog.
Avverkat några män. Och hej och.
Några, 2, det låter så många. Men,
fler än en?
Ja. Jag vet inte, jag kände mig äldre när jag var 35 än vad jag gör, konstigt nog, nu när jag är 55.
Är det för att du kanske var tvungen att ha
Nej, men det var
ansvaret
så är. För ja. nu känner jag mig som en tonåring. Jag har ju inte ansvar för någon. Så nu, ja, det är jätteskönt att bo jag själv. Och liksom.
Så det har jag känt hela livet, jag vet inte varför.
Nej, men,
en skruv som inte riktigt sitter.
Nej, men det var 20, Max gick i, skulle börja 5 man, han var 11 när vi flyttade in till Spanien. Och vi skulle bara vara där 3 månader.
Var han 11 år när ni flyttade till Spanien?
Ja, och vi skulle egentligen inte flytta utan vi skulle bara vara där i 3 månader. Det var inte... Men sen när de här 3 månaderna har gått så säger Max då att så han hade lite problem med skolan. Och så säger Max så här, men nu förstår jag ju varför man går i skolan. Han gick på svenska skolan där nere i Marbella och de var världens bästa. Och då istället för att vara 32 i klassen så var de 4. Så att du fick en annan koncentration och en annan undervisning. Sådär. Så att de problemen som Max hade, de fanns ju inte när det var en sån liten grupp och en sån... otrolig lyxig skoltillvaro. Så då stannade vi lite till och sen så förlängde vi. Och sen så, för mig blev det 7 år i Spanien och för Max blev det 8. Han gick ju gymnasiet ut.
Och hur var livet i Spanien då? Kunde du inte sakna Sverige? Och...
Jo, men jag åkte ju hem mycket. Jag hade ju fortfarande jobben hemma. Jag menar, jag kan ju inte spanska. Eller jag kan lite nu, men jag kan ju inte föreläsa på spanska. Så då åkte jag ju hem och pendlade hem. Jag kan sakna Spanien. Jag kan sakna, nu när det är mörkt klockan 4 så saknar man ju ljuset. Jag menar, du har ju lägenhet där nere, eller hus, eller vad har du?
Ja, jag har ju ett hus i Marbella.
Nej, så att du vet ju själv att nu är det ju liksom mer dag per dag. Alltså det är mer ljus. Alltså det blir ju liksom mörkt klockan 7 och här blir mörkt klockan 3. Så det här ljuset saknar jag. Så att jag saknar ju familjen och vännerna, men många kom ju ner och hälsade på. Jag åkte hem väldigt mycket. Så Max var ju där hela tiden och gick i skolan, i svenska skolan. Och jag pendlade.
Och
tills jag fick flygskam.
Herregud.
Och sen så 2020 kom ju pandemin där. Så att då drog ju alla hem av förklarliga skäl. Och sedan så...
Drog ni också hem då?
Vi drog hem.
För det var ju öppet här i Sverige.
Ja, och det var ju det som folk inte förstår. Hur extremt stängt och hur extremt reglerat det var i Spanien. När de står med liksom k-pistar i hörnen och har liksom drönare och böter. 500 euro när man gick ut.
Nej, men det är ju krig.
Ja, så att det var faktiskt väldigt speciellt. Så att vi bilade genom ett helt stängt Europa. Det fanns ju inte ens hotell att bo på nästan.
Så att, finns inga bilar på vägen?
Nej, det var helt surrealistiskt. Det enda man mötte var en och annan lastbil. Då tänkte man, herregud, om det händer någonting här, om vi får bensinstopp eller något. Det var...
Men var bensinmackarna?
Ja, de var öppna. Men man kunde inte gå på toaletten eller köpa någonting, utan det var bara en liten lucka där det satt en människa i full skyddsmundering och med glasrutor och så man bara fick sticka in pengar och handla. Och, nej, men det var... helt surrealistiskt. Men sen när man kom till Sverige så var det ju som, nej men alltså, va? Här fick man ju både gå ut och inga böter. Och, det var väldigt annorlunda upplevelse.
Helt plötsligt så kändes ju inte Sverige som ett fängelse.
Nej. Och det här med att vara instängd i sin lägenhet, det var ingen rolig upplevelse.
Nej, jag hade gått banana så blev vi deprimerad efter en timme.
Ja, ja. Nej, så att vi klarade väl, hur länge var vi instängda? Det var väl 2 veckor. Sen när Macron sa att han skulle stänga gränsen där så var jag vaken hela natten, packade bilen. Sen väckte jag min dåvarande sambo och Max och sa, nu åker vi.
Och det här var 2020?
Ja.
Vilken månad?
Vi åkte i mars.
Okej, okay, ja, men det var ändå tidigt
ja,
där.
Ja, men man förstod vart det backade hem.
Ja.
Så att,
det där tänker jag på med människor som flyr från krig.
Mm.
Att vissa känner det så starkt att vi måste dra härifrån, det kommer bli värre.
Mm.
Medan de flesta tänker ju, nej, jag kan inte lämna mitt hem.
Mm.
Och,
min son ville inte. Alltså han var väldigt, jag ägnade väldigt lång tid vi kom iväg sent bara för att jag var tvungen att övertala honom och övertyga honom, även min sambo lite grann faktiskt. Så att, och sen packade jag ner allt vatten, toalettpapper, allt som man kan äta som inte behövde kylskåp.
Så att, ja, och det är det jag menar, att vissa förstår det där och har ett överlevnadstänk och bara drar, medan många stannar kvar och tänker, nej men det kan ju inte bli värre än så här. Och det kan inte bli värre än så här. Mm. Och till slut så kanske man... Ja. Hela, ja, du vet, det bombas sönder och så vidare. Kanske dåliga jämförelser.
Ja.
Men känslan av att vi måste dra nu.
Mm.
Alla har inte den insikten.
Nej.
Och du hade det, tänker
jag. Ja, nu har inte jag varit med om krig. Men jag hade ändå den instinkten där. Alltså... När man inte har varit med om hur det var i Spanien då så kan man kanske skratta lite åt det här. För man har ingen aning om hur det var. Men de som var där nere då, alltså vi var verkligen inlåsta. Och i rondellen precis utanför vår bostad så var det de här Guardia Civil. Men
varför jag
många, gör... många, många var väldigt arga på mig. Mina väninnor så här, som tyckte att jag var galen. Som ville åka. Och åka igenom Europa och sen komma hem med smitt. Men vi isolerade oss ju det första vi gjorde när vi kom hem. Värst var det att åka genom Danmark faktiskt.
Ja.
När vi åkte genom Danmark så där var de tuffast faktiskt.
Vad sa de då?
Nej, men när man kom in i en bensinstation, alltså det var som om vi hade
rabies.
Pesten. Ja. Ja. Alltså hur de betedde sig där, det var som en dålig sketch.
Nej, ja, nej, men jag vet, folk blev ju rabiata.
Ja. Varför jag rädda människor blir arga människor.
Ja, exakt.
Men känslan av att nu måste vi dra.
Exakt, vi pratar om känslan.
Och det var...
Och den är panik.
Ja, och, men jag blir väldigt rationell. Alltså jag blir väldigt så här, rationell. Okej, okay, vatten, toalett och kex. Och sen så, och både min son och min dåvarande partner bara, men gud, vad ska du med kexchoklad till? Och man, sen var de ju så tacksamma att jag hade kexchoklad. Och så vidare, eftersom jag inte gick att köpa någonting. Så vi liksom tuggade på chips och kexchoklad och knäckebröd med kaviar på. Liksom,
inga ostbågar.
Tyvärr, inga ostbågar. Jag som älskar ostbågar. Och sen genom hela Europa. Så man var väldigt glad när man kom till Danmark och skulle få köpa dansk korv. Vilket var ett spektakel i sig. Att försöka förhandla den där danska varma korven.
Trots att du kom in där med rabies.
Ja, precis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och sen kommer du i alla fall, då är ni här 2020, sen dess har du bott i Sverige.
Ja.
Och du har inga planer på att flytta tillbaka till Spanien?
Nej.
Home sweet home.
Verkligen. Man kan säga mycket om Sverige, men det är mycket som är bra i Sverige.
Älskar Sverige. Och sen är det ju slut med din...
Jag lämnade honom hösten 20.
20.
Men Max åkte tillbaka för, då 20 och gick sista året gymnasiet i Spanien.
Ja, öppnade själv. De upp då i Spanien. Ja. Och då, vad sa grynet då? 50 gången gilt.
Ja, hon är, men misan. Nej, men hon är ju väldigt stöttande och supportiv. Så att,
och hur,
hon var glad att jag var hemma.
Ja, det förstår jag. Mm. Och hur mår du? För nu är du ju singel.
Ja, det har jag varit i 3 år nu.
En snygg singel. Varför träffar du ingen?
För att jag inte vill.
Ja, det är så.
Ja, nej, jag hade väl en dejt 2021. Det gick inget vidare. Sen så prövade jag på att dejta en gång 2022. Sen nej.
Och varför tror du...
Det är som att jag vill vinna på lotto, men jag spelar aldrig. Det skulle vara kul att träffa någon, men jag, liksom, jag har inte utrymme för det. Det är inte så att jag är aktivt. Jag har inga appar eller något.
Du tänker om Gud skänker dig en man.
Ja,
så blir det
precis.
Bra.
Om Gud skänker mig en man.
Jag har några farbröder.
Nej tack, inga farbröder med röda byxor. Nej.
Nej, de ser ut som Lucia hela högen. Nej då. Och det ser ut som spöket Laban, tänkte jag säga.
Jag tänker att det där, alltså det är inte, jag är liksom inte aktiv. Jag har ju liksom inget Tinder eller letar aktivt.
Men skulle det komma någon så är
det. Skulle det komma någon så vore det trevligt.
Och
du då?
Ja, vi ska prata om mig också. Jag tänkte vi kanske ska gå in i någon sån
app,
Tinder? Du och jag.
Ja, men
nej,
har du?
Nej.
Nej.
Jag skulle, alltså, herregud. Alltså, jag vet inte om det har med våra uppväxter att göra, just det där lite stränga.
Mm.
Eller om det är en generationsgrej. För jag skulle tycka det var pinsamt att gå med i Tinder.
Nej, alltså jag...
Men också vet man ju att det är en knullapp. Vadå?
Ja,
alla
precis.
Ska bara träffas för att ligga med varandra.
Och sen det här att jag som är intresserad av icke-verbal kommunikation och liksom kemin och ögonkontakt och så, men det får man ju inte. Man ser ju bara ett foto, oftast så stämmer ju inte fotorna, killarna står och håller någon fisk eller någon ölglas eller något, man bara tänker men gode gud.
Men skulle du kunna känna bara på skoj, men why not?
Nej, jag är ingen på skoj one night stand tjej.
Nej, 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 jag förstår ju din känsla såklart. Och du känner inte att du och ditt ex kan hitta tillbaka till varandra? Nej. Och hur tänker du att din nästa man ska vara då? Antagligen inte som dina ex.
Ärlig och härlig.
Ärlig och härlig.
Det var en
du kan vända på det, härlig och ärlig.
Ja, härlig och ärlig. Nej, men framförallt ärlig så att man vet vad man har personer. Det är väldigt jobbigt att inte veta vad man har sin partner. Både psykiskt och fysiskt. Vad man är. Så att, men ärlighet. Jag läste en rolig artikel. Jag kommer inte ihåg vilken tidning det var. Där rubriken var att hon numera dejtar jag gullisar istället för knullisar. Så att, och jag förstod, artikeln var ju väldigt rolig, men den gick ut på att liksom, de här snälla killarna som man kanske har dissat till förmån för de här spännande, lite farliga killarna. Som...
Men då tänker jag ändå så här, eller det är kanske en fördom, men jag tänker ändå att om man är uppvuxen i en familj, en kärnfamilj som du har varit, mamma, pappa, trygghet, då får man ju också en vägledning i uppväxten, vad man ska välja för typ av män.
Första gången jag gifte mig så var det ju självklart att jag trodde var vi två för alltid in i döden. För jag menar, jag har mamma och pappa som role model och trodde verkligen på riktigt att det skulle vara vi två tills vi blev gamla.
Vad är det,
och det tror jag ju fortfarande, och det trodde jag andra gången jag gifte mig också.
Men det tror man väl varje gång man träffar någon
förhoppningsvis,
antagligen. Men vad är, för jag tänker, du borde haft en inre kompass, tänker jag. Vad är det med din inre kompass då som inte har stämt överens?
Nej, den
med?
Skevade ju den skevade ju rejält där.
Du tappade bort den längs med vägen.
Jag tappade bort den längs med vägen faktiskt.
Men du förstår frågan ändå.
Ja, det är så här. Absolut. Den har jag funderat på väldigt mycket och terapiat mig igenom. Nej, men det, jag är ju som min kollega, en kille som jag har skrivit en bok med, som är, han tycker att jag har riskaptit. Och med det menar han att jag tycker liksom om när det är lite spännande och när det är lite så här. Och det har ju någonstans, det blir en drivkraft i yrket och så där, att man utsätter sig och man gör saker som man egentligen inte vågar och så där. Men jag tror också att jag har utsatt mig lite väl mycket när det gäller relationer och kanske valt relationer som inte varit så bra för mig. Killar som inte har varit så bra för mig.
Och om du då inser det här med riskaptiten, som du säger, att den har liksom gjort att det har blivit destruktivt istället. Hur måste du tänka om? Hur måste du ändra om hela
ditt
inre system, så att säga?
Ja.
För du verkar ju ändå se upp till din pappa.
Gode gud. Jag har inga problem med min pappa. Och har aldrig haft under min uppväxt.
Så någonstans tänker man, man vill ha någon som är som ens pappa.
Mm.
Alltså i moral och etik, jag menar,
ja,
den typen.
Precis. Det finns bara en som min pappa.
Och det är pappa.
Och det är pappa.
Och du bara, och det är mi. Mi Riddell.
En som min pappa. Det är intressant. Och jag har faktiskt ägnat enormt mycket tid och terapi nu på det sistone också åt att, för det, jag vill inte kasta mig in i en ny relation, för sannolikheten är väldigt stor att jag träffar en likadan sorts person igen.
Säger terapeuten
och även min inre kompass. Alltså jag behöver reda ut lite grejer först, tror jag.
Jag förstår.
Innan man kastar sig in i något nytt. Du har ju också tagit det lite lugnt.
Ja, men jag skulle ändå säga att jag ändå varit gift med en man där det har varit tryggt och bra.
Mm.
Det har varit liksom ordning och reda, löning på fredag. Och jag tror, för jag kan ändå se mig själv lite i det här trygga, många syskon, mamma, pappa, de skilde sig aldrig.
Mm.
Så att för mig har tryggheten alltid varit nummer ett.
Mm.
Jag är inte riskaptitlig när det kommer till relationer. För jag orkar inte. Jag har inte den energin. Det blir för destruktivt för mig. Inte att det inte finns problem eller bråk eller att livet inte går upp och ner. Det är inte det jag pratar om. Men det får inte vara det där för knäpp. släppa lite för mycket outside the box, för då blir jag lite knäpp liksom. Sen är ju jag, du är ju säkert, du har ju struktur, det är ordning och reda på, det verkar ju som det i alla fall när vi pratar, medan jag är ju hej babberibba i huvudet, du vet, det är kaos här inne och allt är spontant, och så att jag är ju själv det där lite det är för mycket dimma i huvudet, och då kan inte jag ha någon som inte är ordning och reda för det skulle inte bli bra överhuvudtaget.
Lite
det skulle bli kaos. Så jag har nog sökt det andra för att rädda mitt eget kaos. Utan att, så hur ska jag förklara?
Nej, men jag förstår vad du menar.
Jag har ett yttre kaos men en inre trygghet. Men det här yttre kaoset, jag kan inte träffa en person med kaos bara. Nej. Det funkar liksom inte.
Nej.
Och man måste bara, tror jag, hitta och förstå vad man själv behöver.
Ja.
Och det är väl dit du måste komma, tänker jag.
Absolut, dit tänker jag komma. Och tills dess så kommer jag vara singel, tror jag.
Så männen där ute, hon är borta i alla fall ett halvår till. Sen kan ni ringa mig Ridell på 0708.
Precis. Det är inte det att jag inte har fått några apropå.
Nej, men
säger.
Det förstår jag att du har. Och nu, Mi, har ju du varit aktuell med Förrädarna.
Ja.
Jag hade ju Claudia i podden för några...
Hon fick prova på slutet. Ja, för nu ska vi inte spoila någonting.
Jo,
om inte
men
har sett
det,
men...
alla avsnitten har gått.
Jo, jag vet. Men det kan ju vara någon som inte har streamat klart.
Jaha, ja, just det. Okej. Okay. Men då får de ju skylla,
ja,
sig,
får skylla sig själva. Ja. Hon fick prova på att vara lite förrädare på slutet. Jag blev ju då... Det handlar om ju 18 personer som träffas på ett slott. Och tre personer blev utvalda att vara förrädare. Det visste man ju inte när man kom.
Ni sitter runt ett bord.
Ja, och så får man en liten klapp på axeln. Alltså, jag trodde aldrig att produktionen skulle välja mig som förrädare, så att jag höll fanken på att skratta ihjäl mig. Alltså, jag tyckte det var så kul. Och jag tror att inställningen hos oss 18, nu när jag tittar på programmet, alltså, jag var den enda som skrattade och sa att de trodde att vi skulle leka och ha kul. De andra tog det så jävla allvarligt. Och jag såg det mer som en lek och en liksom... liksom att man kunde garva. Sen blev det inte så roligt faktiskt. I början så var det ju liksom lättsamt och kul, men sen blev det ju väldigt allvarligt. Och de försatte oss i en bubbla. Jag vet, det berättade säkert Claudia, men liksom att vi fick ju gå med ögonbindlar nästan hela dagen, och vi fick inte prata med varandra när inte kameran var på. Vi fick sitta med 2 meters avstånd med en ur produktionen som var som en vakt som gjorde att vi inte kunde prata med om spelet med varandra och så vidare och så vidare. Och,
men vad då, fick ni gå med ögonbindlar?
Ja, vi fick gå med ögonbindlar ganska
dagarna.
Ja, för att i och med att man inte skulle se vad som hände, och speciellt på morgnarna när vi kom in, att man inte skulle se vilka som hade blivit mördade och så vidare. Så att det var väldigt mycket att gå omkring konstigt nog med ögonbindlar och vara inlåsta på rum. Vi blev ju alltså inlåsta på våra rum, och vi som var förrädare, när vi gick ut så spelade de ju väldigt hög musik i korridorerna så att man inte skulle höra vilka dörrar som slog igen och sådär. Och det är ju många som har sagt i olika forum när de har berättat om hur det var att vara med och sådär. Men vi som var förrädare, vad som inte har blivit sagt, som jag tänkte på nu när vi pratade om förrädaren, det är att när jag gick ut så var det en i produktionen som gick in i mitt rum och spolade toaletten, tittade på tv och så vidare, så att det skulle verka som om jag var på mitt rum. Och sen gjorde hon en liten loggbok att klockan 8 var det och det programmet på tv, så att man skulle kunna säga det om någon frågade. Att liksom, så
fick då... ni titta på tv?
Ja, alltså en vanlig tv. Så att eftersom vi som la ut valet att vara förrädare, vi var ju liksom filmade även på natten när vi skulle göra olika rådslag. Sådär. Så att jag var i princip vaken i 7 dygn.
Oh, herregud.
Och så hade vi ingen hår och make-hjälp, för att i andra länder när de hade haft hår och make-hjälp så hade de personerna liksom typ avslöjat lite för mycket. Och så därför gick alla i produktionen som vi träffade hade masker på sig, så att vi inte skulle kunna se deras ansiktsuttryck. Så att allting var väldigt, väldigt konstigt runt omkring. Och gjorde att vi försattes i en bubbla. Och som du vet, du har ju varit med i olika tv-program, väldigt mycket är bortklippt. Jag menar, en dag så grinade jag hela dagen, för att då hade vi fick ju inte ha våra mobiltelefoner. Och inte ha klocka, så att man inte skulle veta vad klockan var eller ha någon koll på tiden, utan det bestämde de, men ingen koll på maten eller någonting. Och då fick vi som belöning titta i mobiltelefonen en stund. Och då såg jag att en föreläsarkollega hade dött. Så när jag kommer in en morgon, då ägnar jag hela morgonen åt att gråta och liksom bara säga, men det känns så konstigt att vi mördar här och har dödslistor och de här fejkbegravningarna och sprider aska och sånt där. Jag tycker bara det känns olustigt. Allt sånt är ju bortklippt. Det är ju liksom väldigt hårt klippt och vi blir ju som också som figurer. Vi är ju väldigt hårt klippta för att vara
så på klart, ett visst sätt. Såklart, det är tv och det ska komma fram. Och för oss tittare så blev det ju en bra... Det blev ju
ja, men och det är det som är syftet. Vad jag kan tycka som är mitt andra ben som jag står på då med icke-verbal kommunikation är att jag live kommenterade att nu blir det Otello-syndromet här och det beror på att när man känner sig ansatt så bla 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 bla. Men det är klart, det blev ju för undervisande, det var ju inte kul. Men personligen hade jag tyckt det varit kul om det hade varit kvar så att människor förstår när man blir utsatt för såna här grupptryck och grupppsykologiska saker som uppstår. Varför visar man så mycket stresstecken och vad händer när man blir utsatt och ansatt och varför blir man så irrationell och försvarar sig och det här halo-syndromet, alltså varför tror vi på vissa och inte på andra, varför har vi sånt stort förtroende för vissa och inte för andra, Håk?
Det är klart, och alla som gör tv-produktioner, jag har ju varit med i en del tv-produktioner, ja. Och du också, det blir en bubbla och sånt, det är svårt för tittaren att förstå, ja. och svensken eller det är svårt för en tittare att förstå, eller människor som inte är i de här tv-bubblorna, att så här, vi klipper tv så
för att göra underhållning.
Det är liksom, man kan klippa bort 90%,
men 90% är bortklippt.
Ja, och det som sägs är ett liksom, det är någonting
kunde
som
klippa
är taget
mitt i
ur
meningen
samma
helt,
sammanhang.
Alltså var vissa grejer som var helt som att alltså, jag såg det var en mening som jag sa, denna veckan ska jag rikta misstankar mot Katja. Det sa jag inte, utan då har de klippt bort alla andra namn och bara behållit Katja, för det blir bättre tv om vi två ska vara antagonister. Men
ja, för det lät ju sen som att du ville få ut Katja.
Ja, men det var ju så som det var klippt.
Ja, exakt.
Och det är liksom vad som är nu, det är att vi är vana vid att se så mycket reality där människor är sig själva. Och det finns de som har missuppfattat förrädarna och tror att liksom, vi som var förrädare, gud, vilken hemsk människa som ljög eller så vidare. Men bara, nej men alltså, det var en lek, det var ett spel. Det fanns regler, det var en hel regelbok om hur vi skulle bete oss för att göra den här underhållningen.
Ni gick in i den rollen, alltså, det är liksom, skådespeleri.
Ja, det var ett skådespeleri, så att...
Men det menar du att folk inte förstår?
Ja, tyvärr. Men det är nog realityns fel. Att man, i och med att, hade jag hetat då Ulla Bella förrädare, då hade du fått, okej, hon spelar en roll. Så att, men nu blev det att man hette sitt eget namn och spelade roll.
När Gago knackar på din rygg, vad känner du då?
Alltså, när vi sitter här runt runda bord så hade jag en kavaj med axelklaffar med pärlor på. Så jag kände knappt att han knackade på. Jag tänkte, gud, knackar han nu? Eller vad fan var det som hände där? För jag hade liksom inte så bra kläder för den här. Men jag tänkte, jo men nu, han gjorde ju fan det. Och så då blev jag så här, men gode gud, så kul. Alltså jag tyckte det var så kul. Och tänkte att det skulle bli så roligt. Men det var... otroligt svårt att ljuga och titta folk i ögonen och liksom, för att just för att man gjorde det som sig själv. Hade det varit en roll med en regissör där skulle liksom heta Bettina och liksom var liksom en annan, då hade det varit mycket lättare. Men nu var det här twistade att man ändå skulle vara sig själv och se ut som sig själv, och ja, det var otroligt svårt. Väldigt, man var helt mindfucked faktiskt. Och just att man var vaken då både dagar och nätter. Så det gick ihop i en enda sammelsurium.
Ångrar du att du gjorde det?
Nej.
Så det var kul ändå?
Ja, men alltså, sen, nu när man har sett det och jag menar, folk gillar det och sådär. Så jag menar, ja, det var spel, var en lek, det var kul. Nu är det över. Nu.
Hur var det när de röstade ut dig? Blev du besviken då?
Nej, gud, jag trodde de skulle göra det på en gång, för jag bara kände såhär, men alltså jag är så sugig på det här. Så jag trodde faktiskt att alla skulle rösta på mig då när Jonas åkte ut. Jag var jätteförvånad över att, nej men gud, varför röstar de på stackars Jonas? Så då var jag helt övertygad om att jag skulle åka ut den kvällen. Så att, nej, jag var inte ett dugg förvånad faktiskt.
Har du pratat med Filip och Katja efter det här? För det var ju ni som blev förrädare. Det var ju ni tre så att säga.
Ja, och vi har ju haft
träff. Har ni gått i terapi?
Ja, vi ringde. Eller vi hade en terapeut med oss som alla fick ringa sen. Men han sa det bästa är att prata med varandra. För det var en surrealistisk upplevelse. Jag inte, jo, vi träffades ju då och så på avsnitt ett tillsammans. Men Katja och jag, vi pratas ju vid väldigt ofta och har sett så... varit på lite tillställningar.
Jag måste säga, hon skötte ju det där sjukt.
Verkligen, verkligen.
Vilken överlevare.
Verkligen.
Herregud.
Verkligen. Ja,
men
she's one of a kind. Nej, så vi ska väl också försöka ses snart. Och hon bjöd in alla till... Jag var på hennes idolinspelning för några veckor sedan också. Så.
Och Filip då? Jag hörde... att han också hade varit lite nedbruten efter det här några veckor.
Men det var det, för att det, alltså det bär ju emot att ljuga som sig själv. Och jag, för mig hade varit mycket lättare om, som jag sa, om man hade fått göra en roll. Liksom, okej, nu heter du Bettina. Och att man liksom, då går man mer utanför sig själv. Så det var det här konstiga, att man skulle låtsas vara en trogen, men visste man var en för... Alltså, det var väldigt surrealistiskt. Så att det lämnar en väldigt konstig känsla efteråt.
Känner du med några av dem du röstade ut att du bara nej, jag vill inte rösta ut den här personen?
Hela tiden, man tyckte ju om, och så ju längre programmet gick ju mer tyckte man ju om folk. Och jag tyckte alla var, alltså skulle jag fått bestämma skulle det varit alla 18 hela tiden. Men som sagt, det var ju väldigt... väldigt strikta regler, det var ett spel och de hade vissa förutsättningar som vi hela tiden var tvungna att följa.
Och om man ska göra om det här förrädare, för det lär väl gå nästa år också.
Bettina kommer vara med.
Jag vill vara förrädare.
Ja.
Nej, jag vet inte om jag skulle vara så bra som... Jag tror att jag skulle åka ut ganska snabbt faktiskt, för jag kan ju inte hålla käften. Du vet, jag skulle bara, nej men det är säkert den. De bara, hon är livsfarlig ut med henne.
Ja. Nej, men det var ju så i början att de som man kände var liksom lite hot. De åkte
han, den här advokaten.
Han åkte ut ganska tidigt. Dominika åkte ut ganska tidigt.
Ja, för hon bara blödde också på.
Maxida Märak åkte ut väldigt tidigt. Och först så var det ju mediumet som väldigt många trodde på. Så vi bara, nej, ut med honom.
Just det. Mm. Och den här gulliga, vad heter han? Han som kan allt om allting.
Ja, Jonas von Essen. Han var ju kvar länge.
Han var ju kvar, men...
han är så fin.
Han är så fin, och han bara, va? Vad, jag fattar inte.
Nej.
Ja, men han då, Janne Josefsson också.
Ja.
Alltså, herregud, han bara, nej. Och de bara, nej, men han kanske bara spelar. Och bara, nej, han är sån. Jag tycker det var så roligt att titta på, faktiskt.
Ja. Nej, men det är ju, och sen, nu märker man ju då... att väldigt många har... Och för mig är det ju då som... Dels har jag ju då inte varit hemma i Sverige på ett tag och sen så tillbaka. Och nu helt plötsligt, för det var ju ett tag sedan. Jag har ju inte varit med i någon stor produktion sedan Let's Dance. Som är en sån här lördagsunderhållning. Och det var ju ett tag sedan. Så nu märker man att folk... men vi har såg det på Fredarna och får vi ta en selfie och så vidare. Det var ju ett tag sedan, om man säger så.
Ja. Men det är ändå roligt.
Ja, folk är jättesnälla.
Ja, och jag läste någonstans, var det någon som sa någonting om så här, att du var gammal, eller vad var det för
något? Det var ju de här JLC. Lukas var ju med i programmet, han åkte ut ganska tidigt. Lukas Simonsson, som är med i den här humorgruppen JLC. Nej, så då satt de och live-kommenterade programmet, för det hade de fått lov av TV4 att sitta och live-kommentera.
För då hade han åkt ut
redan. Ja, han åkte ut väldigt tidigt. Och vi spelade in det här i maj. De live-kommenterade nu när det gick. Det började sändas i september. Jag har inte sett det själv, men i den där YouTube, de är ju större än programmet. Alltså JLC har ju mer tittare än vad Förrädarna har. Så hade de väl gjort någon kommentar åt att, typ att jag såg gammal ut eller något sånt där. Jag har inte sett själv, men jag menar, herregud, vad kan jag göra åt det? Jag är 55 och jag är inte 25 som de andra tjejerna som var med.
Du ser inte gammal ut, men okej.
Sen så tyckte jag också att det var ju lite off topic när man ska prata om programmet, för det var ju inte så att de kommenterade Janne Josefssons, vad han hade för, hur han såg ut eller hur rynka han var eller Hasse Aro och sådär. Så att...
Har de bett om ursäkt då?
De har bett mig personligen om ursäkt, men jag menar, jag bryr mig inte, men jag bara menar att kvinnosynen, att man hela tiden ska bli... liksom, vad har det med saken att göra, åldern så? Det var mer så.
Men sa du inte det? Vet ni hur många killar som tycker jag är vrålsnygg?
Nej, det sa jag inte.
och finns det någonting mer för det här, sådär, som du känner att man borde veta om, som vi som tittare inte fick reda på?
Nej, det är ju som sagt var extremt mycket bortklippt, och det var väldigt mycket som gjorde att vi snabbt hamnade i den här bubblan, just med att vi då, alltså jag la ut någon händelse som folk nästan inte trodde på. När vi sitter och äter, vi bodde inte på slottet, vi åt inte på slottet, vi bodde i små baracker och liksom käkade i någon kantin liksom. Och då sitter vi ju liksom en och en vid bord, jättelångt ifrån varandra. Och det ser inte klokt ut, för det var ju då när vi fick mobiltelefonen en stund, så då filmade jag. Och för det var väldigt mycket så att vi absolut inte skulle kunna socialisera eller prata med varandra när inte kameran var på. Men det var ju kameror på nästan hela tiden, till och med i badrummet. Så man inte skulle kunna gå undan där och prata hemlisar.
Men vänta, jag sitter här och bajsar.
Ja, precis. Jag skojar. Snälla. Ja.
Men okej, så man kände sig övervakad hela tiden.
Ja, och det var ju meningen.
Ja, och sen är det också så här,
fönstren var igensatta på hotellrummet till exempel. Det var ju papp för att man inte skulle kunna titta ut och se då när någon förrädare, alltså typ vi då, när vi var ute om nätterna, så att man skulle se. Jag var väldigt, väldigt noga med att inte ha samma skor till exempel, för de syntes ju under den här svarta kåpan och sådär, så att man skulle kunna, nej men är det inte misdojer eller något sånt där?
Ja, vad man som tittare måste förstå också, det är så att när vi går in i våra produktioner och så ser man lite sur ut eller lite arg ut, eller jag har ju också fått höra det där. Men gud, hon verkar bara vara sur hela tiden. Man bara, nej, de har klippt mig sur. Ja. Men okej, skitsamma. Det är också ett pris vi får betala för att vi sticker ut hakan.
Ja.
Vi också ibland, när vi går in, eller jag kan inte jag pratar för mig själv nu. Mm. Men när jag går in i en produktion, alltså det låter surrealistiskt när jag säger det här. Men när jag går in i en produktion, då blir det min verklighet.
Mm.
Let's Dance blev min verklighet.
Ja, men gud, jag var ju också med där. Det var ju verkligen, snacka om bubbla.
Jag tror inte folk fattar det här. Och det blir ditt liv. Och du tar på riktigt den här danstävlingen så seriöst.
Mm.
Och när du känner att du får låga poäng eller någonting, du tar det så personligen.
Mm.
Och sen så här, när man tittar på det utifrån, man bara, men gud, det är bara en lek, eller vad håller hon på med, eller whatever. Mm. Eller...
Men när man är mitt i det, då är det allvar ju.
När man är i förrädarna, i Let's Dance, i det stora fågeläventyret, Fångarna på fortet, i och för sig, det är ju en tävling, men vad man än gör för tv-produktion, så blir ditt liv och allting som sker runt omkring
dig. Men du är
också
utlämnad, Bettina. Alltså du blir ju väldigt utlämnad. För det var ju, när vi såg första avsnittet så sa alla mina kompisar, vi var nästan alla som tittade på första avsnittet, men gud mig, så där var det ju inte alls. Liksom, hur har de klippt dig? För liksom, du var ju liksom så här glad hela tiden och varm och liksom ja, vänlig.
Men nu, du skrattade ju hela tiden, tycker jag ändå. Ja, du var ju på G och
jo,
du kändes ju ändå som att... Men jag förstår, men du jämför ju med hur det var.
Ja, och de jämför också med hur det var. För liksom, vi umgicks ju dygnet runt. Och så blir man en annan person när det klipps. Men det är som sagt var part of the game. Så det,
exakt.
Och man är väldigt utlämnad. Det är precis som när man ger en intervju. Och du vet, när du har gett en intervju, sen är rubriken bara, hej babberibba. Man bara, men det har ju helt taget ur sin kontext. Och människor läser inte. Jag brukar säga, liksom, det är precis som en bok. Men har man tur så läser de bara liksom framsidan, möjligtvis baksidan. Men det är väldigt få som är varken intresserade eller bryr sig om att läsa innehållet. Det är bara yta och liksom rubrikerna. Och utifrån det så gör du dig din uppfattning.
Och då kan man ändå säga så här. Ger man sig in i leken får man ju leken tåla.
Absolut.
Det här är tv, vi utsätter oss ändå för det här. Vi tycker att det är spännande, vi tycker att det är kul. Och sen kommer man alltid ur det. Man ångrar sig kanske aldrig, men med en liten bitter smak.
Ja, jo.
Och så utsätter man sig för vad människor runt omkring en ska tycka och tänka. Men that's the part of the game.
Ja, precis.
Eller hur?
Ja, och det blev ju väldigt underhållande som sagt.
Mi, nu är ju du aktuell med din nya bok.
Ja, den kommer när som helst.
Berätta
här.
Lite om den.
Det är en bok om kroppsspråk som heter Se vad som sägs, konsten att tyda kroppsspråk. Den kommer nu innan jul och det är en fortsättning på. Jag och en svensk undercoverpolis skrev ju en bok 2016 som heter Kroppen ljuger aldrig, konsten att tala kroppsspråk. Så nu kommer det ut en ny med färska exempel och det står faktiskt lite om förrädarna också.
Ja, vad roligt. Mm,
vad som uppstod. Så då får jag tala till punkt och bestämma själv vad ja, som står.
Det går inte att klippa.
Nej, precis.
Jag bara tänker det här med kroppsspråk. Mm. Jag tänker så här, vi araber har ju ett helt annat kroppsspråk än vad svenskar har. Mm. Pratar mycket och fladdrar och gapar och skriker. Så att, och det vet jag, det har jag fått höra hela mitt liv, liksom, även i Sverige. Ja, om du kanske ska räkna till 10 först, Patina, eller så här, du behöver inte bli så arg. Jag bara, jag är inte arg, jag bara diskuterar. Det är så här jag är. Så att det där är ju också kulturellt.
Absolut, så att, och det är det som är så spännande. Att vissa gester och vissa är universella, ansiktsuttryck och så vidare som vi förstår över hela världen. Och sen är det kulturellt. Och, det, och idag är det ännu viktigare, för det är så som det kan ske missförstånd. Och det är så som, liksom, okej, men så gör man i arabvärlden och den här gesten betyder noll eller okej, men i arabvärlden kan det betyda rumphål.
Alltså, ja, eller vänta, jag ska slå dig.
Ja, så att, och jag menar, med fingergester och så vidare. Jag menar, tummen upp kan betyda att någonting är okej, men det kan också betyda att tummen upp är. Ja, så att, och där behöver vi vara mer lyhörda och lära oss även det icke-verbala språket eftersom vi möter människor från andra kulturer där vi kan då, om vi vill skapa goda relationer, där vi behöver även lära oss det språket.
Ja, det räcker ju med liksom, vissa pussar man 10 gånger på kinden. Ja. Här kanske man inte rör varandra. Alltså,
det är ju, och så kommer ifrån pandemin och sen så ska vi liksom förhålla oss också till, för kroppsspråket ändrades ju där. Så det tycker jag, det tar jag upp nu i nya boken, hur vi förändrade. Och jag menar, vissa som jag undervisar, vissa med sjukhus och så vidare, de har ju inte återgått till att ta i hand. Och de säger, nej, det kommer vi aldrig återgå till, det sättet att hälsa och så vidare. Så
man bara, jo, om alla tvättar händerna och spritar så har man rena händer.
Precis, men det är därför det är ännu viktigare med det varma ögonkastet och så vidare. För att vi människor, varför jag tycker att det är så viktigt att liksom föreläsa om det här och utbilda de här, det är att utbilda om det här, det är ju att vi har blivit så mycket sämre på att läsa av varandra. Vi har blivit otroligt mycket sämre på att titta varandra i ögonen och ge varandra respekt, att vi återtittar, att vi liksom bokstavligen och bildligt ser varandra.
Men det kan ju se en stor skillnad på de som har vuxit upp med invandrare och de som inte har vuxit upp med invandrare. Men alla som växte upp med mig, mina svenska kompisar som kom hem till mig och såg först en galen arabisk pappa som satt där, till att bara så här, ja, men det är så han är, det är ingen fara liksom. De har ju kanske på något sätt fått med sig den typen av erfarenhetsryggsäck genom livet. Ja. Det där betyder ingenting. Nej. Det där är inte argt eller galet. Det är bara en
kulturellt. Och det är jätteviktigt. Ja. För att vi ska liksom, ha förståelse för varandra. Liksom inte bara vad vi säger utan även hur vi säger det.
Tack för att du kom hit.
Tack snälla för att jag fick komma.
Tack.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.